Hur går det för Nord Stream 2? Medan rysk TV hävdar att den nya gasledningen i Östersjön är ostoppbar har det börjat gnissla ordentligt i EU-maskineriet. Dessutom EUs förslag till nya upphovsrättslagar och Ungern på fortsatt kollisionskurs med Bryssel. Här är Europapodden.
Vi schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land.
Car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde.
The United Kingdom is leaving the European Union.
We are the nation. Thank you and goodbye.
Välkommen till Europapodden med mig, Fredrik Wadström. Caroline Salzinger är på annat håll september ut, så det är jag som sitter här och fördelar ordet till våra gäster. I vårt samtal om den nya planerade gasledningen i Östersjön, Nord Stream 2, kommer vi att prata med Christian Åström, reporter på Ekonomiekot, och statsvetaren Milen Haag, Östeuropa-expert vid Lunds universitet. Och så är Si Holmgren här, reporter på Ekot. Hej!
Hej!
Du pratar gärna också om den politiska läget kring gasledningen, men jag antar att du har varit indragen i valbevakningen den senaste dryga veckan.
Ja, fast jag är EU-reporter så har jag jobbat med inrikespolitik i så många år, så det går inte att låta bli, faktiskt inte.
Så vi kan väl börja med några aktuella EU-frågor då, så du får vara EU-reporter på riktigt. Europaparlamentet röstade ja till nytt lagförslag om upphovsrätt. Kan du kort beskriva vad förslaget går ut på?
Ja, och det beror ju på vem du frågar. Det här har ju varit en otroligt infekterad debatt under långa tider. Den lagstiftning som finns är nästan 20 år gammal, och därmed så är det helt omöjligt att säga hur de som publicerar sig på internet ska få betalt, och det är det man då har velat göra någonting åt. Och då finns det ett läger som tycker att det här helt och hållet har förstört internet. Det är slut på internets frihet som vi känner det. Och sen så finns då den andra sidan som är såna där som vi journalister eller konstnärer eller fackförbund då som företräder de här, som tycker att nu äntligen ska man kunna få betalt av teknikjättarna.
Det var länge sedan en fråga på EU-nivå engagerar människor så mycket i deras vardag som den här gör. Alltså jag har hört samtal kring köksbord som handlar om det här. Det verkar vara många unga människor som försöker följa vad som händer. Hur ser den politiska diskussionen ut kring upphovsrättsfrågan? Vilka läger finns det?
Ja, det finns väldigt mycket starka känslor, och den är inte helt fördelad, normalfördelad som vi säger. De svenska parlamentarikerna var ju socialdemokrater och feministiskt initiativ som röstade för, inte helt utan invändningar, och de andra emot. Centerpartiets Fredrik Federley var upprördast, tror jag, med det här att nu är det här är slutet som vi känner det för att öppna internet. Ungefär så. Och det är många som har låtit så i den här diskussionen. Och samtidigt då så sådana där som Svenska Journalistförbundets ordförande går ut och är glad för att hans medlemmar ska kunna få betalt för jobb de gör på nätet.
Nu har det här förslaget gått igenom, men vad händer nu? Vad blir nästa steg?
Ja, det är ju parlamentets inställning, och när man ska lagstifta inom EU så ska ju också rådet och medlemsländerna säga sitt, och det ska då sen sammanjämkas. Och det är den här sammanjämkningen som ska dra igång och så småningom ytterligare en gång då skrivas under av parlamentet. Så att det återstår förhandlingar och kommer att bli justeringar, men kanske inte så stora då eftersom man inte ligger så långt ifrån varandra.
Vi kanske också behöver säga någonting om Ungern. Det var ju förra veckans stora ämne som vi redan var på lite i förra veckans avsnitt av Europapodden. En majoritet i EU-parlamentet röstade i förra veckan för att utlösa artikel 7 som handlar om att skydda EUs grundläggande värderingar. Och Ungern anklagar sig för att det har blivit mer auktoritärt, för att staten har gått hårt åt oberoende medier, minoriteter, landets rättssystem och så vidare. Det här var första gången EU-parlamentet röstade om artikel 7. Vad händer nu?
Ja, då är det ju så att uppmaningen är då att man ska dra igång en artikel 7 då även mot Ungern. Man har ju gjort det en gång tidigare, och det var i Polen, mot Polen, men då var inte parlamentet inblandade först. Och det kommer att granskas vidare genom systemet, kan man väl säga. Frågan är väl hur stor betydelse det har. Orbán var ju i parlamentet förra veckan och blev då, fick hålla tal och sådär. Och han gav ju liksom inte vika alls. Han gjorde ingenting för att få de andra med sig. Och ja, det är ju ändå mest ord. Vi vet ju att den här steg två aldrig kommer att kunna bli verklighet. Man kommer aldrig ta ifrån rösträtten eller så. Därför att de skyddar varann, Polen och Ungern framför allt.
Det räcker med ett land som...
Ja, precis. De måste ha enighet och de kan inte rösta själva. Men då täcker de upp för varann, och även Tjeckien har de på sin sida. Så därför kommer man aldrig att kunna driva igenom resten. Det finns ju till exempel, så finns det diskussioner när man nu pratar om långtidsbudgeten inom EU och hur den ska vara. Då vill ju den svenska regeringen att man där ska lägga olika regler som säger att om man inte, allra först flyktingfrågan, om man inte är med att ta emot flyktingar, men även om man inte lever upp till de här mänskliga fri- och rättigheterna, då ska man inte kunna få pengar ur budgeten. Och det kanske är en... Jag har ingen aning om det går att komma fram den vägen. Men då blir det ju reellt på ett annat sätt. På ett sätt så är det här med artikel 7.1 då, som den kallas, det är väldigt mycket prat.
Ungerns relation till övrig EU är väl en följetong. Europapodden kommer att få återkomma till, gissa. Men nu ska det handla om det här avsnittets huvudämne. Så här lät det i EU-parlamentet under en hearing för något år sedan.
West, we're getting set up here. Can I just ask who... Among people in the room thinks Nord Stream 2 is a bad deal. Can you just please raise your hands? Nord Stream 2 being a bad deal for Europe. Okay. Who among you would think it's because of economics? Can you raise your hand? Okay. And who would think it's because of politics? All right, here we go.
Andreas Goldthau, professor på University of London, bad om handuppräckning bland EU-parlamentarikerna om orsaken till eventuella farhågor kring Nord Stream 2. Kameran för den här filmningen visade faktiskt inte vilka som räckte upp handen för vad, men det lät ju som att den här politiska frågan fick kanske lite mer gensvar. Nord Stream är gasledningen i Östersjön där gas pumpas från Ryssland till Tyskland för att sedan distribueras vidare, den gas som tyskarna själva inte konsumerar. Men det är rätt mycket gas Tyskland behöver för egen del, eller hur, Christian Åström, ekonomireporter på Ekot?
Ja, Tyskland är en ledande industrilandet i Europa, har också den största befolkningen, men att det är så mycket rysk gas i Tyskland har att göra med att Tyskland ville säkra sin energiförsörjning. Och det såg till att den första ledningen byggdes, den politiska processen var 2003-2005 under Gerhard Schröder, och sen så tog Angela Merkel över.
Och Schröder tog över jobbet som ledare för bygget av ledningen.
Ja, och är idag chef över, han sitter utanför, vad heter det, i Zürich i Schweiz, i Zug, skatteparadiset Zug. Där har de sitt kontor, Nord Stream. Och detta var ju efter gaskonflikten mellan Ukraina och Ryssland. Det accentuerades då, det har ju diskuterats i många år, energisäkerhet i Europa. Och Tyskland hade då ett stort behov av helt enkelt säker energin till sin industri.
Du har ju också varit Sveriges Radios korrespondent i Tyskland. Hur viktig är energifrågan när man rapporterar från tysk horisont?
Den är, alltså, det är ju grunden för industrin, bilindustrin, maskinindustrin, och i och med att det har varit också parallella kast, alltså dels har man varit väldigt långsiktig, man är energivände som man kallar det för, alltså att de sol, vind, vad heter det, alternativen, man satsade under Schröder och Joschka Fischer, ledare för Miljöpartiet, under deras mandatperioder väldigt starkt och hårt på att bygga ut den sektorn, vilket kostade väldigt mycket. Så det var det långsiktiga, och det har man fortsatt med. Samtidigt som det har varit väldigt slagigt vad gäller kärnkraften, att först sa Kristdemokraterna att nej, vi ska inte lägga ner den, vilket då de förordade den Schröder-regeringen. Och sen efter Fukushima så gick det på ett par dagar, och så skulle kärnkraften då släckas ner under ganska snabba tidsintervall. Och det öppnade ju då också för en debatt om jaha, vad är alternativen och hur viktiga är de fossila energislagen. Och då ska man tänka att Tyskland har legat väldigt tungt i brunkol och stenkol. Och där kommer då naturgasen in som ett alternativ, ett renare alternativ.
Jag ska också säga välkommen till Europapodden till Mi Lennhag, Östeuropa-expert vid Lunds universitet och journalist. Hej Mi.
Hej.
Du är med på datorlänk från Lund, och gas är ett ämne som är svårt att komma undan för den som håller på med länder som Ryssland och Ukraina, eller hur?
Ja, det har väl under i alla fall en 10-årsperiod för till exempel Ukraina varit en problematisk fråga där Ryssland har, enligt Ukraina, använt gastillförseln för olika påtryckningar och i perioder också stängt av gasen. Jag har själv bott i Ukraina våren 2009 när det periodvis stängdes av hela tillförseln.
Och hur var det?
Kallt. Nej, men det finns en rädsla i Ukraina för hur då Ryssland använder det här för att främja till exempel Putin-vänliga presidenter och parlament och så vid de ukrainska valen.
Det här är ju den återkommande frågan. Vi hörde det här i det här klippet från den här hearingen i Europaparlamentet också tidigare här. Hur mycket ska man se gasexporten från Ryssland som en politisk fråga, och hur mycket är det en handelsfråga?
Det beror nog helt på vem man frågar. Putin uttalade sig nu i somras och sa att det här är strikt ekonomiskt. Merkel var mer diplomatisk och ville behålla Ukraina som ett transitland. Men det är klart, beroende på vilket land man frågar, i Ukraina så tycker man att man är, vissa läger tycker att landet är den hjälte som står upp för att det ska vara en säker tillförsel till Europa och så vidare. Så det finns ju även Baltikum och Finland, Danmark, många olika intressen i hur man ser på det här.
Jag ska ta en liten bakgrund. Nord Stream 1 då, den gaslinje som faktiskt finns, öppnade hösten 2011, och redan inför byggandet av den första gasledningen så var det ju debatt kring miljöpåverkan och säkerhetspolitiska frågor. Finland, Sverige, Danmark berörs av dragningen eftersom ledningen går genom ländernas ekonomiska zon ute i Östersjön. I Danmarks fall så går den första ledningen faktiskt till och med genom landets territorialvatten. Nu håller Nord Stream 2 på att dras parallellt med den redan befintliga gasledningen, och det skulle alltså fördubbla Rysslands kapacitet att transportera gas direkt till EU utan att använda till exempel Ukraina som transitland. Och trots EU-sanktioner på en rad områden mot Ryssland sedan annekteringen av Krim 2014 så har arbetet med Nord Stream 2 fortsatt enligt planerna, men nu har det börjat kärva i relationerna mellan de olika parterna, och frågan om den nya gasledningen verkligen ska genomföras har lyfts upp till EU-nivå. EU-kommissionen har lagt ett förslag på lagändringar för gasledningar. Siw Holmgren, det här nya förslaget är ju uttalat riktat mot Nord Stream. Hur mycket handlar det om miljö här, och hur mycket är det säkerhetspolitik?
Ja, miljö kan man väl nästan säga att kommissionen har gett upp. Man har ju, Jean-Claude Juncker har ju haft som ett av sina allra främsta mål att få stopp på beroendet, energiberoendet på olika sätt, och han har dragit igång den här stora energiunionen. Så han har ju satsat mycket kapital på att få stopp på det här. Men tyvärr så är det ju liksom inte helt lätt juridiskt då att åstadkomma det här. Och det första man tittade på var ju om man kunde ha invändningar på miljö, och Kanjete som är klimat- och miljökommissionär gjorde olika försök att hitta de vägarna. Och det verkar inte som att man har lyckats komma fram den vägen. Och därför så har man nu gjort det här då, så man har förändrat det som kallas gasmarknadsdirektivet då. Och det styr då hur gasledningar går in och ut. Och målet är att om det finns liksom ett land som är förbindet utanför EU med EU via en sån här gasledning, så ska EU:s lagar kunna gälla det också. Det är ju bara det att det där, jag verkar helt dödfött att få igenom rådet. Parlamentet är positiva, men eftersom tyskarna vill ha gasledningen så blir det nog ingenting, skulle jag gissa.
Var står Sverige i den här frågan? Kan man skönja någon position?
Absolut. Sverige skulle på alla politiska partier från vänster till höger vilja stoppa den här ledningen. Men har precis som EU-kommissionen, som inte heller gillar den, velat stoppa den på olika sätt och har då inte lyckats nå vidare med det. Det är det här att den går genom ekonomisk zon och inte genom territorialvatten. Jag kan inte säga det där nu. Jag gör inte något mer försök. Ni förstår vad jag menar.
Absolut.
Och därför så går det liksom inte att stoppa. Det är den bedömning man har gjort. Jag gjorde ett inslag om det där alldeles nyligen, när jag tänkte att kanske går att döma av den här frågan nu och säga om den blir eller inte. Och det gick inte riktigt då. Men när man pratar med människor i den svenska administrationen och så, off record, så framstår det ganska tydligt att det nog inte är någon som tror längre att den ska gå att stoppa. Och sen dess har ju själva bygget också börjat faktiskt.
Ja, de håller ju på just nu att lägga ner ledningen från flera håll, vad jag förstår, i olika delar av Östersjön. Christian Åström, vad skulle det innebära för Tyskland om det verkligen skulle dyka upp ett problem och hinder på vägen?
Ja, alltså det... Jag tror inte bara man ska se det utifrån ett tyskt perspektiv, utan om vi ser på gasmarknaden i Europa, så vad som har hänt är att man tidigare har haft en stor del av sin gas från holländska gasfält. Dessa håller på att sina. Från ett år till ett annat så har då, om vi ser från 2016 till 2017, så minskade då uttaget därifrån med 20%. Då har man ökat uttaget från de norska fälten, men där har man ett kapacitetstak. Det finns också då import från Algeriet, men det är inte, det är volatilt. Det är inte riktigt säkra leveranser. Man kan lägga till också att det går en pipeline mellan Libyen och Italien, en gaspipeline, men vi vet utvecklingen i Libyen, så att det är inte heller att räkna med. Och för att ersätta då den gas som försvinner från marknaden och att inteckna kapacitet till en ökad gaskonsumtion i Europa i framtiden, så ser ju Tyskland och faktiskt många med dem ett behov av då en ytterligare ledning. Och det är också att man anser att den ledningen är ju säkrare utifrån ett leveransperspektiv än den ledning som går genom Ukraina. Och på kort sikt så är det ju inte så att det finns ett underskott av gas i Europa. Och skulle det finnas så finns det LNG, alltså flytande gas, som kommer då med stora gasfartyg från bland annat numera USA. Den infrastrukturen finns, men den gasen är mycket dyrare. Men den är ett alternativ till de delar där man inte har ett utbyggt gasnät. Så att gas finns. Och en liten parentes, att det diskuteras ju väldigt mycket utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv, beroendet av den ryska gasen. Den ryska gasen är ungefär 40% av den europeiska gaskonsumtionen. Där har faktiskt ryssarna tagit stora marknadsandelar förra året på just flytande gas.
Alltså de själva levererar flytande gas,
exakt,
till Europa.
Exakt, vilket kan anses vara lite absurt, eftersom man har byggt upp gasterminalerna just för att bredda utbudet, möjligheten att ta emot gas från andra delar av världen, bland annat USA, Qatar. Men det är ryska gasfartyg som har, och med rysk gas, och då från Jamal i, som ligger då i, vad blir det, nordvästra Sibirien, och som går då via Barents hav och sen ner längs Norska havet.
Det är ju det stora gasfältet.
Exakt,
där.
Ja, det är det stora ryska gasfältet. Mm.
Danmark har ju redan sagt nej till Nord Stream 2 eftersom de har den här territorialvattenmöjligheten. Den befintliga ledningen, den första, den går ju på danskt vatten, och då har man ju kunnat använda den här möjligheten för att säga nej. Och då skulle den Nord Stream 2, om danskarna håller fast vid det, så kommer de ju vara tvungna att dra om den. Det kommer att vara några mil längre, tror jag. Milenhag, har du följt från din Skånehorisont, har du följt den danska debatten? Hur kommer det sig att Danmark har ändrat sig? De sa ändå ja för dryga 10 år sedan, när den här kan ha varit förra gången frågan var uppe.
Ja, alltså det är ju en skillnad om det är så kallad ekonomisk zon eller territorialvatten. Och förra året så införde det danska folketinget med i viss hast en lag som gör att gör det möjligt för den danska regeringen att avvisa vissa bygger på danskt vatten om det ligger säkerhets- eller utrikespolitiska motiv bakom någon slags hotbild. Nu är ju Danmark ändå inne på att det vore bättre om EU agerar. De vill helst slippa använda den här lagen. För att förstå den här förändringen här över tid, så förra statsministern Fogh Rasmussen har ju gått ut nu och varnat den danska regeringen och önskar att de säger nej. Om man jämför Sverige och Danmark för att förstå det, så är ju ändå Danmark ett land som har legat betydligt sämre tid till under de krigen vi har upplevt i Europa de senaste 100 åren. Vi är ju rätt förskonade i Sverige från kanske att känna rädsla från grannar och så vidare. Sen är väl debatten i, det är lite högre tak, högre i tak i Danmark ibland i vissa politiska frågor.
På vilket sätt menar du?
Att man kanske är lite mer frispråkig. Alltså det framförs ju motsvarande åsikter även i Sverige. Men stundtals är det lättare att diskutera från betydligt olika synvinklar i den danska debatten.
Siv Holmgren, du ville säga något?
Ja, frågan är ju för sig om man har någon chans då om man flyttar den här så att det blir territorialvattnet för Danmark också. För det intryck man får när man tittar på det här är ju att alla vill från höger till vänster i svensk politik. Och när det gäller EU just så har man alltså en stor del av energiunionen som är ett jätteprojekt som man liksom har startat delvis i akt och mening att få stopp på det här. Och man har då till exempel sagt att ja, allting ska vara förnybart. All energi ska vara förnybar 2050. Det verkar galet, säger kommissionär Kanjete, att investera i infrastruktur på det sättet som vi gör här och nu. Och dessutom så har man satt en massa procentsiffror på hur stor överföringskapaciteten mellan länderna ska vara. Minst 15% ska man kunna överföra mellan Spanien och Portugal och mellan olika länder. Men uppenbarligen så har man då trots den här höga svansföringen inte lyckats komma längre än att man nu faktiskt stoppar rören på botten av Östersjön.
Christian, du ville säga något?
Nej, jag bara tänkte på, det nämndes då Anders Fogh Rasmussen. Jag träffade honom i helgen i Kiev på en konferens där han sitter, tror jag, i styrelsen själv. Han har ett väldigt ukrainskt perspektiv, ett ukrainskt säkerhetspolitiskt och som för detta NATO-chef på den här pipelinen. Och han sitter ju också i olika råd i Ukraina. Han kommer bland annat nu vara en form av ledande slags valövervakning under presidentvalet som är initierad av Pinchuk Foundation.
Så jag skulle säga en av de ukrainska rika
oligarkerna. Och på den här konferensen så handlar det ju, som pågår under gästkonferensen, i ett säkerhetspolitiskt ekonomiskt perspektiv. Och ena dagen ägnas då åt Ukraina och dess geopolitiska läge. Och det är ju hela tiden återkommande då hur man ska kunna värja sig mot ryssen. Och det kan vara energipolitik, det kan vara militärt, det kan vara konflikten i östra delen. Och där ser man ju Nord Stream 2 som ett direkt hot mot landets säkerhet och i förlängningen ett hot mot Europas säkerhet.
Hur tänker man då att det inte bara har med Ukraina att göra?
Jo, att de ser Ukraina som en buffertstat för övriga Europa. Precis som egentligen Ryssland ser Ukraina som en buffertstat gentemot då det NATO-kontrollerade Europa. Att så länge ledningen går genom Ukraina så har Ukraina alltså ett starkt kort, eftersom europeerna är intresserade av, eller måste ha, gasen, och Ryssland är intresserade av att gasen levereras. Så länge ledningen finns där, så finns det också en säkerhet för Ukraina att de inte kommer att bli militärt attackerade i en större omfattning än det som nu har skett i de östra delarna. Det kan man ju såklart ifrågasätta om det verkligen stämmer, men det är så de ser det. Och om man då ledningen försvinner, ja, då faller ett hänsynstagande som Ryssland hade behövt ta.
Milan Hag, jag tänkte på det här att Putin, som du nämnde, säger att det här är ett ekonomiskt projekt, det har ingenting med politik att göra. Om vi nu ser Rysslands agerande när det gäller gasleveranser under 2000-talet, alltså hur ska vi se på landets trovärdighet på den punkten när Putin gör de här uttalandena?
Ja, som jag nämnde här tidigare, hur man har minskat eller periodvis också helt strypt tillförseln genom och till Ukraina, så är det klart att man kan ifrågasätta den här trovärdigheten som att det är ett ekonomiskt projekt. Men om man nu skulle se på Gazprom och den ryska energimarknaden i stort, så är ju den ryska energisektorn är verkligen inte transparent. Gazprom är nära, har nära kopplingar till Putin. Han har till exempel utsett Gazproms vd som också är vice energiminister och så vidare. Och Gazprom står ju för huvuddelen av den naturgas som förbrukas i Öst- och Centraleuropa. Så, och kanske framförallt så har priserna på gas betydelse för Ryssland. Det är ändå olja och gas är Rysslands största exportvara. Medan det finns regleringar på den ryska marknaden som tvingar ner priserna så att säga. De får inte sälja gas till vilket pris som helst. Vilket gör att till exempel då, exporten till Europa är hela 40% av inkomsterna för Gazprom. Så det är liksom sammanlänkat politik och ekonomi här. Men det agerandet som Ryssland har visat gentemot Ukraina när man liksom 2 dagar efter ett parlamentsval agerar med att minska gastillförsel och så vidare. Det är ju väldigt tydligt att det används även politiskt.
Vad säger du då om den här diskussionen om Ukrainas farhågor om vad som skulle hända med en ytterligare utbyggnad av gasledningen i Östersjön, att det skulle ge Ryssland ännu mindre anledning att hålla igen? Alltså, jag tänker att vi har ju sett rätt mycket av att Ryssland ändå inte har hållit igen, även om man har tyckt att det funnits faktorer, underskrivna avtal genom åren som skulle hindra Ryssland från att attackera Ukraina. Och ändå har det varit annekteringen av Krim, kriget i östra Ukraina, där ju Ryssland har både militär och vapen inne i krigsområdet. Finns det någonting som pekar på att det har någon betydelse för Rysslands roll i Ukraina?
Alltså jag förstår ju verkligen oron från Ukraina, men också länder i Sydosteuropa som har drabbats till exempel. Nu kan man ju också lyfta det till en nivå och fråga vad mer skulle egentligen Ryssland kunna göra i förhållande till Ukraina utan att omvärlden tvingas agera ännu mer. Jag vet inte om man vill ha fler territorier i Ukraina som är frusna konflikter så att säga. Vad gäller Krim så är det ju är det inte så mycket som händer i den frågan. Så att man kan också vända på det och säga att jag vet inte om Ryssland skulle kunna göra speciellt mycket mera skada gentemot Ukraina. Däremot har de ju kanske gjort så pass mycket skada att frågan ska betraktas säkerhetspolitiskt också.
Mm. Det finns ett avtal som löper till 2019 mellan ryska leverantörer av gas och Ukraina som transitland. Det här kan ju bli ett nytt avtal, men det är ju inte säkert. Alltså, vad har Ukraina för intresse av att fortsätta ha kontakt med Ryssland? De klipper ju banden på ganska många områden gradvis och har gjort under flera år. Så, finns det något sånt intresse från Ukrainas sida, tror jag, att fortsätta ha de här relationerna?
Alltså för det första så får ju transitländer betalt för att gasen går genom länderna. Och för det andra så ser ju, det är inte bara Ukraina, en möjlighet till makt i det här. Det vill säga att om gasen skickas genom Ukraina till Västeuropa och Ryssland beter sig på ytterligare aggressiva sätt, så kan man stoppa den fortsatta leveransen så att säga. Man kan, som Ryssland har anklagat Ukraina för, stjäla gas. Så på det sättet har man lite en makt över hur mycket Ryssland kan göra mer. Så på det sättet så kan jag förstå att man från ett ukrainskt perspektiv vill behålla den möjligheten till någon slags politisk påverkan eller inflytande över Ryssland.
Christian Åström, du tillbringade helgen i Kiev, Ukrainas huvudstad. Vad säger du om den här
frågan? Jag träffar ansvarig ministern också. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, och vdn för det ukrainska gasbolaget. Och då frågade just hur mycket pengar det handlade om. Och då var det faktiskt avgifterna som då Gazprom betalar. Det motsvarar, eller var, $3 miljarder per år. Och om man ser på ukrainsk ekonomi så är det väldigt, väldigt mycket pengar. Det är närmare 2-3% av landets BNP. Så att då, och den avgiften höjde de kraftigt för, vad kan det vara, 1 år sedan, 1,5 år sedan. Det var någon som sa till mig att de höjde den med 40%. Och då tycker jag också att man får ett lite annorlunda om man ser utifrån det ryska perspektivet. Att det finns en utpressnings vilket de påpekar eller säger, en situation. Att de blir helt enkelt med, såklart mycket mer oberoende med att ha en egen pipeline över Nordsjöns botten och de behöver inte betala den här avgiften. Och vad är det som säger att avgiften höjs ytterligare i framtiden? Nu är det ju inte så att den pipelinen, det är ju flera pipelines som smälter ihop till en som går då till, vad blir det, inte den polska?
Du menar genom Ukraina?
Ja, exakt. Som går in i Europa. Västeuropa via, inte Polen utan då blir det
Slovakien, jag vet
ja, Slovakien är det. Det är inte att all gas kommer ledas över för den kapaciteten finns inte, men ukrainarna säger då att det måste ändå vara upp, ryska företrädare har sagt att ja, men vi kan skicka över lite gas här och så har de nämnt några siffror. Men det är också det att det är en teknisk fråga. För att ett sådant nät ska fungera eller en sådan pipeline ska fungera så måste det komma upp i ett visst tryck. Och då måste du ändå ha ganska stora kvantiteter.
Siv Holmgren, jag tänker på det politiska priset i Europa för om Nord Stream 2 skulle stoppas eller få problem och försenas. Alltså en del europeiska länder har ju väldigt stort behov av billigare rysk gas som vi har pratat om. Finns det liksom en folkopinion som skulle kunna bli ett problem för politiker?
Ja, det drar ju lite åt två håll. Men även Angela Merkel har ju pratat om solidariteten med Ukraina. Jag tycker det är lite intressant för det är på något sätt som en reflex nästan att européerna tar Ukrainas parti i och med sanktionerna mot Ryssland. Och ändå så är det ju faktiskt ganska många bedömare som tycker att det här priset som ryssarna får betala för att färdas genom Ukraina är väldigt högt. Så det finns en sån komponent
att gasen,
i det också.
Att gasen flyttas genom ukrainska ledningar?
Ja, att den delen faktiskt kostar ryss, att ryssarna har ett schysst case där i alla fall. Men jag tycker det är en intressant politisk illustration av att Juncker gör sin allra sista period. Han ska sluta. Han har sjösatt den här energiunionen med pompa och ståt. Och sen samtidigt som österrikarna då, som inte tycker att det, ja, de tycker att det är en bra idé att bygga den här Nord Stream 2. Samtidigt som de är ordförandeland, ja, då börjar man lägga ner de här rören. Och snart är den här, innan nästa år är slut, så ska Nord Stream 2 börja användas. Det är ett slags misslyckande, måste man ändå säga, av de höga topparna inom EU.
Jag ska fråga Mia Lenhag. Jag tänker, vi har ju Nord Stream 1 var ju på plats redan när konflikten bröt ut i Ukraina. Ryssland annekterade Krim, startade kriget i östra Ukraina som nu drivs på och fortsätter. Det är över 10 000 döda. Om det här hade varit ett faktum som fanns på bordet när första gasledningen diskuteras, hur tror du att diskussionerna hade sett ut då mellan de europeiska länderna och länderna i östra Europa?
Oj, kontrafaktisk historieskrivning här.
Det älskar vi journalister.
Ja, jag tror nog att det här hade sett väldigt annorlunda ut. Även
hade
om
det blivit av, tror du?
Med tanke på det, jag har ju hört precis reportage om vad de svenska partierna står. Och de hade troligen varit ännu mer övertygade i läget Nord Stream 1 då. Så att jag är nog beredd att tro att det här hade åtminstone dragit ut väldigt på tiden. Att EU hade använt argument kring säkerhet snarare än att energimarknaden ska gå över till förnybar energi. Utan lyft fram att det faktiskt är krig i inte ett EU-land, men ett europeiskt land. Så ja, det är fullt möjligt att vi inte hade haft en gasledning alls.
Christian Åström?
Konflikten fanns inte då, men debatten fanns ju till exempel inom det kristdemokratiska partiet som faktiskt var emot gasledningen
i Tyskland.
I Tyskland, de var opposition. Och sen så kom de till makten 2005, koalitionen, Merkel, kansler, och hon tvärvände där. Totalvände. Och det var helt enkelt rent pragmatiskt. Man vill ha energisäkerheten. Det var uppe också i Kiev. För att Merkel har ju sagt nu att Ryssland måste ge Ukraina garantier. Att de också får gasleveranser. För att Ukraina är också rädd att de blir avskurna. Men de garantierna, då säger man Ukraina. Vi fick garantier när vi överlämnade våra kärnvapen till Ryssland. I Budapest-uppgörelsen. Det var 1995. Fem länder undertecknade och garanterade Ukrainas säkerhet. USA, Storbritannien och det var väl också Tyskland och några andra. Och vad har hänt? Ingenting. Så varför skulle vi tro då på ytterligare garantier? Är svaret då på Merkels utspel bland annat om att Ryssland måste lämna då de här energipolitiska garantierna.
Tack så mycket. Vi får göra åtminstone om inte ett streck i Nord Stream 2-debatten så blir det väl en paus tills nästa gång den dyker upp. För det kan ju hända framöver att den gör det. Innan vi avslutar veckans Europapodd ska vi bara ta en liten rundfrågning vad ni minns från veckan som har gått. Milen Hag, vad har du med dig?
Ja, jag tänker på den här väldigt stora militärövningen Vostok som Ryssland har genomfört i förra veckan och hur intressant det har varit att följa hur Ryssland har beskrivit den på nätet. Till exempel den ryska Wikipedia-artikeln över den här militärövningen har dramatiska bilder med stora landytor täckta med militärfordon och personal, parader, tydligt ledarskap i kontrollrum och dramatiska bilder av flyganfall och så vidare. Men också att man har kablat ut välregisserade videoklipp via till exempel Twitter. Så att det säger någonting om hur Ryssland har blivit bättre på att nå ut med sin bild i fler kanaler än bara den ryska inhemska marknaden.
Christian Åström, något från den senaste veckan?
Lite egocentrisk perspektiv. På den här konferensen så dök Bono upp, alltså U2s sångare. Och vad som slog mig det var hur hyllad han blev av alla dessa stora politiker som var där och hur klok han var och det applåderade. Så vad ni själva verket sa, det var ju floskler. Men bli popstjärna, då blir du också en stor filosof i vissa kretsar.
Siholmgren?
Jag önskar att jag också hade något bonoaktigt att komma med. Det har jag inte. Och dessutom så känns det helt omöjligt vad som än händer i EU att frigöra sig från regeringsbildningen i det här landet. Men det har i och för sig som EU-reporter så får man väldigt mycket frågor i dessa dagar om vad det är som händer i Sverige. Så det,
från,
man får
nyttigt... från andra länder? Och så.
Jag har till och med varit med i australisk radio och pratat om regeringsbildningen i Sverige.
Från min horisont så har den här intervjun i rysk statlig tv varit någonting att ta med sig från veckan. Den här intervjun med de två misstänkta i Skripal-fallet, alltså nervgiftsattacken i våras i Storbritannien mot en tidigare rysk agent som spionerat för britternas räkning tidigare. Och han och hans dotter utsattes för den här förgiftningen, en annan person dog senare efter att ha kommit i kontakt med giftet, ytterligare en skadades. Och sen när Storbritannien gick ut med namn och ansikten på två ryssar misstänkta för attacken ställde de upp på en intervju i en statlig rysk tv-kanal, förnekade all inblandning, sa att de hade varit i Salisbury precis de där dagarna och den här stan där Skripal bor, men de har varit där som turister. Och all diskussion efter den här intervjun har bara handlat om huruvida det var ren klantighet som gjorde att de framstod som så skyldiga i den här intervjun. Eller om det var meningen att skicka en signal till omvärlden att Ryssland faktiskt kan utföra den här sortens mordförsök och att ingen kan hindra dem. Europapodden är slut för den här gången. Tack så mycket, Milen Hag, Christian Åström och Si Holmgren. Producent är Åsa Secker, tekniker Pontus Jansson och jag heter Fredrik Wadström.